Du lyssnar nu på en paneldiskussion från seminariet Sverige, ett invandrarland, som arrangerades i ett samarbete mellan Arena Idé och ABF. Pratade seminariet gör Lisa Pelling, Joakim Palme, Kristoff Tammas och Alexandra Wilton-Warren. Carl Tham samtalsledare. För att lyssna på Alexandra Wilton-Warrens och Kristoff Tammas egna föreläsningar från dagen, gå in på Arena Play.
Nu har vi fått en väldig massa fakta och en insikt i det här väldigt komplicerade regelsystemet som gäller framförallt då asylsökande men också andra grupper. Och nu är det Lisa Pelling som ni har träffat här och Joakim Palme som ska diskutera det här läget och också föreställa mig eventuella reformer. Eller hur ni ser på framtiden. Och då är också våra tidigare talare här och kan komma in i diskussionen. Och sen på slutet så ska vi ge utrymme för frågor och till alla i panelen. Ja, varsågod. Jag vet inte, vem vill börja? Lisa?
Jag har precis gjort debut som medverkande i en podcast. Det är sån här som radioprogram som man spelar in 45 minuter, en timme. Maja Dahl som är vår kommunikationsansvarig. Vad är det, Maja? Hon är eminent programledare. Och nästa avsnitt för människor och migration som vår podcast heter ska handla just om asylprocessen. Så jag tänkte precis när jag lyssnade på Alexandra här, var bra att få det så otroligt tydligt och pedagogiskt uppställt. Jag tänkte att jag skulle börja kommentera två stora aspekter. Nu har vi fått bakgrunden till hur migrationen ser ut och vi har fått bakgrunden till hur den svenska asylprocessen ser ut. Min ingång i det här skulle vara att vi under efterkrigstiden så har svensk migrationspolitik präglats av två pelare. Och den första är det som började med att nämna här, nämligen reglerad invandring. Det är liksom själva utgångspunkten är att invandringen till Sverige ska vara reglerad. Den ska inte vara stängd och den ska inte heller vara helt öppen. Den ska vara reglerad. Och som en annan huvud, och det innebär ju en väldig massa svåra gränsdragningar. Och då har en strävan hela tiden varit att de gränsdragningarna ska ske på ett demokratiskt sätt. Vi fattar beslut om utlänningslagstiftningen, att det ska ske på ett rättssäkert sätt. Samma lag ska gälla lika för alla, så att säga. Samma fall ska behandlas på samma sätt oavsett vid vilken enhet från Migrationsverket man ansöker eller vilken domstol som prövar ett överklagande. Och sen har vi haft den andra, så att säga, grundpelaren har varit rätten till asyl. Att vi ska respektera rätten till asyl, börja med att respektera FNs flyktingkonvention, Genèvekonventionen från 51 och så tilläggsprotokoll. Och sen så småningom har vi införlivat i vår egen lagstiftning också EUs regler. Nu tänker jag att det vi står inför just nu med bilder på näthinnan av drunknande barn i Medelhavet och de här fruktansvärda scenerna vid EUs taggtrådsförsedda stängsler är att vi kanske måste lägga till en till pelare. Reglerad invandring, respektera rätten till asyl och rädda liv. För vi vet att även om vi, och det är min andra punkt, vill öppna upp fler legala vägar in till EU, så kommer vi inte att klara av att öppna upp legala vägar för tillräckligt många, tillräckligt snabbt, för att förhindra att människor kommer att fortsätta utsätta sig för de här livsfarliga båtresorna, för de livsfarliga resorna i allt för trånga lastutrymmen, från att försöka korsa den engelska kanalen på underredet av en lastbil. Men det är ju inte oundvikligt att detta leder till dödsfall. Man kan utveckla en politik som i så långt det är möjligt minimerar dödsfallen. Jag läste för några år sedan en artikel om Trafikverkets chef. Det hände någonting annat då, Trafikverket, som bestämde sig för den här nollvisionen som gäller om dödsfall i trafiken. Han berättade för journalisten som intervjuade honom att han hade bestämt sig för att säga till sina medarbetare att varje gång det sker ett dödsfall i trafiken, då ville han få ett sms. Så varje gång någon dör på svenska vägar, då får han pip pip. Nu har vi misslyckats igen och igen och igen. Och precis den typen av siffror tror jag att vi skulle behöva få. Och det känns väl självklart, vi har ju siffror och Kristoff och hans team har publicerat på Delmis hemsida siffror över hur många som dör vid de olika rutterna över Medelhavet. Problemet är att de siffrorna är sammanställda av enskilda organisationer. Och att de organisationer som sammanställer dem ofta bygger på medierapporteringar. Och när media rapporterar, då går det till så att man rapporterar när det är någonting som är väldigt dramatiskt som händer. Och sen hänger journalisterna kvar och fortsätter att rapportera. Men när det blir vardag, när döden liksom normaliseras, ja då slutar man att rapportera. Och då försvinner också de här dödsfallen ur statistiken. Och därför så skulle ett rimligt krav vara, tycker jag, att Sverige borde driva att alla som bevakar EUs gränser i vårt namn, i mitt namn, i ert namn, i Sveriges namn, måste ha en ovillkorlig skyldighet att rapportera när ett dödsfall sker. Bip, bip. Vi måste liksom få ett sms varenda gång det sker. Det kommer att ske. Vi kan inte förhindra alla dödsfall, men vi kan utforma de här stängslerna, murarna, sjöbevakningen på ett sådant sätt att dödsfall i största möjliga mån förhindras. Och jag tror också att det är det som kan få oss på rätt väg mot att öppna för fler legala vägar. Ska jag säga något om legala vägar också? Ja, eftersom det är den andra. Man kan se på läget, tycker jag, i Medelhavet lite grann på samma sätt som jag beskrev den svenska migrationspolitiken. Reglerad invandring, respektera rätten till asyl och rädda liv. Och det som är viktigt att komma ihåg här är ju att å ena sidan måste EU självklart bli mycket bättre på att respektera rätten till asyl och vi måste möjliggöra för fler människor att söka asyl på ett tryggt och säkert sätt. Och det finns ju många olika modeller för det här. En modell är ju att man låter FNs flyktingkommissariat på plats i flyktinglägren identifiera vilka som är mest skyddsbehövande och att de får en möjlighet att resa legalt in till Europa med uppehållstillstånd redan beviljat. En annan möjlighet är att man öppnar upp någon slags väg att ansöka om ett asylvisum. Själva poängen med visumsystemet är ju att möjliggöra för människor som inte har uppehållstillstånd eller är medborgare att tillfälligt besöka olika EU-länder. Och att söka asyl är ju per definition så att säga inte ett tillfälligt besök. Och det är därför som det här transportörsansvaret då ställer till hinder eftersom transportören måste kolla att man har uppehållstillstånd och man kan inte få visum för att söka asyl eftersom man får visum för tillfälliga besök. Men man skulle kunna ha ett system med asylvisum, det vill säga man får ett visum för att resa in i EU och där söka asyl. Jag tror att en knut i det här systemet är att vi tänker oss att den dagen vi inför asylvisum så måste vi införa det för alla konflikter, för alla nationaliteter, för all framtid, för ett obegränsat antal. Jag tror att vi är i det läget nu att vi skulle behöva undersöka, kan vi bevilja 3000 asylvisum vid den svenska ambassaden i Ankara? Kan vi bevilja 5000? Kan vi bevilja 10000? Kan vi tillsammans med Tyskland bevilja 50000 emellan oss för att se om det går att göra? Och sen vill jag lägga till som sista, och det är viktigt att inte det glöms bort i den här debatten. Vi måste också jobba mycket mer på att skapa legala vägar för arbetskraftsmigranter. Just nu är de allra flesta av de som kommer över Medelhavet flyktingar. Därför TV-kanalen Al Jazeera har valt att inte prata om migrantkrisen eller migranttrycket eller migrantströmmen utan just att prata om flyktingar. Men vi vet ju att i framtiden så kommer de allra flesta som tar sig över Medelhavet att göra det för att vi efterfrågar arbetskraft i Europa. Befolkning kommer att stagnera kring 500 miljoner invånare. Afrikas befolkning kommer att fördubblas från drygt 1 miljard till över 2 miljarder innan 2050. Väldigt få av dem kommer att migrera. De flesta kommer att flytta in till Afrikas boomande storstäder. Det finns en enorm tillväxt i Afrika som kommer att kunna sysselsätta nästan alla av dem. Men en hel del kommer att vilja söka sig över Medelhavet för att ta jobb i ett åldrande Europa. Och då har vi ett val att göra. Antingen så tvingar vi människor att ta sig över murar, att färdas i sjöodugliga båtar. Eller så skapar vi legala vägar för människor att ta sig in. Och det arbetet, där kan Sverige vara drivande, inte minst mot bakgrund av de erfarenheter som vi själva har av att ha ett sådant system för arbetskraftsinvandring.
Tack för det. Ja, Får jag bara fråga dig, bara för klarhetens skull. Det är klart, de här hemska scenerna vi har sett och dödsfallen och så vidare, de är ju en följd av själva systemet. Det är ju en följd av att man inte vill ha så mycket flyktingar helt enkelt. Om man ska vara brutal så är det ju så. Va? Det är därför som man inte får söka om asyl på ambassaderna, för att alla EU-länder då är rädda för att då får vi så mycket flyktingar. De kommer söka och vi kommer för mycket flyktingar. Ja. Så att det är ju något sorts fullständigt olösligt dilemma där. Det är ju någon sorts fullständigt Kafka-liknande situation. Å ena sidan så säger vi, jo men vi har asylrätt och här får ni asyl om ni har skyddsbehov och så vidare. Vi följer reglerna och vi också här i Sverige är generösa och tar emot flyktingar som har skäl att vara flyktingar. Men vi gör det så svårt som möjligt att komma hit. Det är liksom själva grejen i systemet, eller hur?
Jag tänker mig att mitt argument är att det inte finns antingen helt fri invandring eller läget som vi har idag. Jag tror att vi måste försöka söka mellanvägarna och se på de tragedier som nu sker vid EUs gränser som ett symptom på att vi inte har gjort allt det här andra som man också skulle kunna göra. Och det börjar ju med att förebygga konflikter. Det handlar om att se till att åtminstone zoner i Syrien kan bli så pass säkra så att människor vågar stanna kvar. Hälften av Syriens befolkning har flytt, men hälften är fortfarande kvar. Att skapa rimliga villkor för dem och expandera de här zonerna där man faktiskt kan gå och handla mat, där det finns vattenförsörjning, där sjukvården fungerar någorlunda. Och så i flyktinglägerna nu har bidragen till UNHCR, ni nämnde en siffra här, kanske sjunkit med 40%. Det är klart att människor upplever att den mat de kan köpa för de pengar de får från UNHCR inte räcker till. Ja, då säljer man det sista guldsmycket, för man vet att man kan inte överleva en vinter till. Och lånar det allra sista man kan låna från släktingar i Europa för att ta sig ut. Så det är också ett tecken på att vi inte har gjort den läxan. Vi har inte gjort tillräckligt för konfliktförebyggande, vi har inte gjort tillräckligt för värdiga villkor i flyktinglägren. Och vi har inte gjort tillräckligt för att använda de legala vägar att söka asyl som faktiskt finns. Det börjar med det här som kallas vidarebosättning eller uttagning av kvotflyktingar. Men det skulle också kunna handla om asylvisum. En rad europeiska länder har det inskrivet i sin utlänningslagstiftning. Har vid tidigare tillfällen använt sig av humanitära visum eller asylvisum. Så det finns där. Vad jag har förstått är liksom ett hinder är att man i det här läget skulle behöva komma överens om vissa procedurer. Det kanske blir kaotiskt om bara Tyskland säger nu ger vi en kontingent på 3000 asylvisum. När andra skulle anstorma andra ambassader och säga varför kan inte vi ha det? Man kanske skulle kunna göra en gemensam aktion, en gemensam procedur med gemensamma praktiska lösningar på hur man behandlar ansökningar. Så vi har inte gjort vår läxa. Det finns jättemycket som vi kan göra.
Tack för det. Joakim?
Ja, det finns mycket att säga. Den stora fråga, den reflektion som jag gjorde när jag lyssnade på Alexandra Kristoff, det är ju att det finns en fantastisk potential här när man har internationell, europeisk och svensk lagstiftning att bidra till någon slags civilisation och just främja mänskliga rättigheter genom att göra det som Lisa sa, nämligen att behandla människor lika och då tillerkänna människor som är i behov av skydd. Så det är klart att det är också en illustration av att vi har faktiskt skeppat iväg makt till globala institutioner därför att vi har undertecknat Genèvekonventionen. Vi måste följa dess lagar och regler, dess paragrafer. Och på samma sätt så har vi genom att vara medlemmar i den europeiska unionen också lagt oss under den europeiska lagstiftningen. Samtidigt så tycker jag att det som Alexandra redogör för är att vi också har faktiskt en ganska stort handelsutrymme här när det gäller den nationella lagstiftningen. Både att vara mer generösa eller mer utvecklade, och då tänker jag inte minst då på den här möjligheten till arbetskraftsmigration som finns för sådana som inte är EU-medborgare. Sen är det klart att i dessa dagar så blir det ett väldigt kraftigt fokus mot flyktingsituationen av naturliga skäl. Det får ju inte låta oss liksom glömma att det finns andra krafter då som bidrar till den internationella migrationen som inte har att göra med skyddsbehov utan som har att göra med att människor i alla tider har sökt sig efter bättre villkor. Inte minst de som har dåliga villkor och som har svårt att överleva under, även fast de inte är utsatta för krig och den typen av hot. Och att man ser att det finns utvecklingsmöjligheter. Alltså det hägrar någonting bättre långt borta. Eller ofta långt borta i alla fall. Men det är klart att när vi tittar på då antalet migranter så blir det då ändå så att det, historiskt sett så har det här rört sig om ungefär 3% av jordens befolkning. Och det verkar liksom hanterbart på ett helt annat sätt än då när vi, människor utsätts då av olika chocker i form av krig och sen då att vi ser en del återverkning av detta då, på även i vår del av världen. Jag tycker att det som du bjöd in här till Lisa att utveckla ett säkerhetstänkande kring det här var väldigt attraktivt. Och det delvis har att göra med att första gången jag riktigt konfronterades med migrationsfrågan var när jag tillträdde som chef på Institut för framtidsstudier. Då hade vi en ordförande som hade fått för sig att det här med migration var viktigt. Och det hade han fått syn på i, bland annat i arbetet med den här Human Security-kommissionen som leddes av FNs förra flyktingkommissarie Ogata tillsammans med Amartya Sen. Men att den här globala migrationen var ett sånt stort hot mot den mänskliga säkerheten att man skulle ha en egen kommission för detta. Ja, jag kanske ska säga att när ordförande var Carl Tham så att han har satt fart på den här migrationsfrågan förr. Inom flyget har man ett väldigt utvecklat system för säkerhetstänkande där man hela tiden samlar på sig gamla erfarenheter och sen så mal man det i det nya regelsystem. Och jag tycker att det känns som ett föredöme. Och vi har ju tidigare liksom bidragit till att minska dödligheten på vägarna genom att ha internationella anpassningar. Jag tänker på det stora besvär att liksom börja köra på höger sida när vi hade kört på vänster sida. Det är liksom en sån här globaliseringsanpassning som kanske idag skulle te sig helt omöjlig för landet. När man då tänker på det här med säkerhetstänkande så är det på något sätt att hantera då de hot som kommer i migrationens fotspår. Och de hoten är ju inte bara mot migranterna själva utan det ligger ju också ett hot i att det är de mest resursstarka, de mest välutbildade som lämnar de här konflikthärnarna eller de ohållbara situationer som man befinner sig i då i lite olika hörn av världen. Och det är klart att det inte är problemfritt med den här typen av migration. Det finns ju andra typer av säkerhetsproblem som dyker upp i kölvattnet av stor och liksom dåligt reglerad eller hanterad global migration. Och det är inte bara så att det handlar om migranternas säkerhet, utan vi har också sett hur illa fungerande integration kan i själva verket utgöra en slags bränsle för säkerhetsproblem. Jag tänker på IS rekrytering av soldater i dåligt fungerande miljöer. Det är bara ett annat exempel på att säkerhetsfrågan har liksom dimensioner som går åt lite olika håll. Det som jag tänker här är att det ligger ju några särskilda problem när det gäller migrationsfrågan. Och det har att göra med att det som du pratar lite om här, att det finns fantastiska möjligheter då med att Europa har åldrande befolkningar och Afrika har Nordafrika har idag en befolkning som är väldigt tung, framförallt i de här unga generationerna. Och vi ser att Afrika söder om Sahara kommer att gå in i den fasen om några årtionden. Samtidigt är det klart att det är väldigt svårt pedagogiskt problem att liksom göra troligt att de stora investeringskostnaderna som är nödvändiga för att få den här ekvationen att gå ihop verkligen kommer att resultera i alltså välståndsutveckling. När man då ser på, eller där vi själva då tycker jag ofta är väldigt missnöjda. Man kan titta på svenska opinionen, så är ju folk missnöjda med hur integrationen fungerar. Och man är missnöjda med hur integrationspolitiken fungerar. Och där undrar jag om inte det också behövs inte bara bättre analysarbete när det gäller att utvärdera olika insatser. Det har jag försökt göra en insats här genom att göra en kunskapsöversikt på området. Men också handlar om hur vi gör de här analyserna. Att ibland så sätter vi upp ribban lite för högt. När vi vill jämföra oss med omvärlden så är det ofta så att vi använder gapet. Alltså hur stort är gapet mellan en inrikesfödd och utrikesfödd när det gäller integration på arbetsmarknaden. Och givet de höga sysselsättningsnivåer som vi har i de nordiska länderna så blir väldigt... Ja, ribban ligger högt upp om man ska få en utrikesfödd att få samma integration på arbetsmarknaden i vår del av Europa. Mycket enklare så att säga när ribban ligger lägre ner. Men jag tänkte avsluta med att säga ändå lite här kring att även om det handlar då om säkerhet... väldigt akut. Det handlar om de här ekonomiska realiteterna både på kort och lång sikt. Så handlar det också om normbildning. Och där är jag ändå lite fascinerad över det här mönstret som ändå verkar finnas. Så att de här generösa välfärdsstaterna är också mest generösa när det gäller att ta emot flyktingar. Och det är inget nytt mönster utan det har gällt under ett antal årtionden. Och det tycker jag ändå ger visst hopp på så sätt att vi kan lite tillbakavisa den här uppfattningen att bara för att man har generösa välfärdsstater och så kommer alla hit som flyktingar för att äta upp den här kakan som vi har. Så att säga, och sen så är kalaset slut. Här verkar det som att man har en generös inställning till fattiga människor i landet, då verkar man också vilja att lätta på plånboken. Men då är det klart att den svårigheten med att upprätthålla det handlar ju också om att inte bara den här normerna som behöver upprättas på europeisk nivå, eller återupprättas kan man säga. Det finns ju också de här lokala variationerna som Christos var inne på, att här skiljer sig väldigt mycket mellan hur olika kommuner så att säga, lätta på plånboken och glänta på så att säga, dörren för den här typen av integration. Så jag tycker att utmaningarna gäller också den här värderingarna och normbildningar. Och här är, tycker jag, uppfunnen att se alltså, hur vi utformar migrationspolitiken har också konsekvenser för våra egna värderingar. Så därför är det ju viktigt att vi, tycker jag, utnyttjar det här nationella handelsutrymmet som finns. Att se till att det inte bara blir fromma förhoppningar kring de här goda effekterna av migration utan blir också realiteter. Och att vi dessutom utnyttjar de möjligheter som finns att också påverka det här europeiska regelverket. För att det är ganska svårt att tänka sig att vi kan hantera de här väldigt många människorna. Om vi tittar på de miljontals människor som flyr Syrien. Bara från vår lilla svenska horisont.
Ja, får jag knyta an till det du tog upp här om integrationen i anslutning till Delmys uppdrag också. Kommer ni arbeta med förslag eller idéer om hur man kan på olika sätt underlätta integrationsprocessen? För det är väl alldeles sant som du säger att i den mån, och det finns ju uppenbarligen, det finns motstånd mot invandring och flyktingar. Någon liten del kan ju vara rent rasistisk, men det tror jag är en väldigt liten del. Utan det andra motståndet hänger ju ihop med, kan man nog utgå ifrån, ganska mycket det här. Att det här blir så svårt och det blir så många och det är så för mycket för vår kommun och så vidare. Så att det finns en sorts sån känsla. Kanske inte minst i mindre kommuner, men även i större. Och då undrar jag, kommer ni gå in i det här på något sätt? Och till exempel den här frågan om storleken på det statliga stödet till kommunerna. Eller den typen av frågor helt enkelt.
Alltså det det står oss fritt att göra det enligt våra direktiv, så kan vi inte bara är fri att utvärdera den förra politiken, men också fri att komma med förslag. Nu är klart att vi kan ju inte vara som ett politiskt parti, som, utan det gäller att de förslag som vi har är just välgrundade och liksom kan dokumenteras. Att, ja, det är troligt att de fungerar. Och det är klart att det kommer då inte kunna levereras sådana liksom förslag i någon stridström, men vi kommer nog att försöka fundera på, eller vi kommer definitivt att fundera på om vi kan vara lite skarpare än att bara konstatera att det här fungerar, det här fungerar inte, utan också fundera på hur kan man då titta på de här olika lagrummen då som används för att just reglera migrationen och då inte bara flyktingar utan också anhöriga och det här med arbetsmarknaden.
Får jag bara fråga er båda egentligen då, eller alla fyra? Jag menar, det är ju väldigt vanligt, vi alla säger ja, integrationen har inte fungerat. Det är ett vanligt uttryck. Och det fungerar inte, det är dåligt och sådär. Och det är naturligtvis en väldigt svår fråga att besvara sådär allmänt, men det vore ändå intressant att höra er uppfattning. Är det så? Har det verkligen varit så dåligt generellt sett i Sverige? Eller har det ändå skett framsteg som är så att säga, substantiella i den här ändå ganska långa processen av integration av människor som först ska lära sig ett språk och så vidare? Och det är intressant att höra er bedömning. Jag förstår att den inte kan vara för detaljerad. Ja.
Det skulle vara jättespännande att se mer från Delmi kring dem, för det behövs ju verkligen välgrundade och något som du säger, man tar hjälp av forskningen för att se vilken slags politik som behövs. Men Joakim, du har ju också helt rätt i att det här väldigt mycket handlar om normer och värderingar och om politisk ledarskap. Har vi liksom politiker som sticker upp fingrarna och känner efter om det blåser främlingsfientligt och sen tror sig anpassa sin politik efter vad man tror är främlingsfientliga opinioner? Ja, då har vi politiker som skapar och bekräftar de opinionerna, som bekräftar att invandring är ett hot, att invandrare är någonting farligt, besvärligt, en belastning. Har man däremot politiker som visar ledarskap och säger det här är någonting som är bra för oss som land, som människor, som samhället, kanske inte just nu, kanske att det just nu finns en utmaning, kanske att det just nu kommer att belasta vår budget. Men det är en investering som vi gör för någonting som vi vet är bra på sikt. Och precis så enkel och precis så svår är, tycker jag, det som är den kanske viktigaste utmaningen i migrationspolitiken. Det är ju att utgå från det här som är väldigt hoppfullt. Vi vet att migration skapar välstånd och skapar utveckling. Och det är utifrån den liksom enkla konstaterandet att det är bättre att människor lämnar platser där det finns dåliga möjligheter att använda sin kunskap, sin talang, sina färdigheter, sin vilja att försörja sig själv och sin familj. Länder med dåliga rättssystem, med dålig möjligheter att försvara sin äganderätt, länder med dåliga skolor för barnen, med dåliga bostadsområden, för att flytta till länder där allt sånt fungerar bättre. Där får man högre utväxling så att säga på sin mänskliga kapacitet. Det skapar enorm utveckling, men det uppstår kostnader i det här. Och de kostnaderna är ofta ganska koncentrerade. De är koncentrerade till vissa bostadsområden, de kan vara koncentrerade till vissa delar av arbetsmarknaden, till vissa delar av arbetskraften, de är koncentrerade i tid. Så den stora politiska utmaningen är att liksom ta från de här långsiktiga allmänna vinsterna av migrationen och använda dem för att betala för de kostnader som uppstår på kort sikt och se det också som en investering. Och där tror jag att man skulle kunna göra mycket mer. Sen när det gäller hur Sverige lyckas som integrationsland, så tycker jag att man kan påminna sig om att det beror lite grann på vilket perspektiv man har. När MIPEX, som ett sånt index som görs över alla OECD-länder, publiceras, jag tror de publicerar var tredje, fjärde år, då är Sverige alltid i topp. Vi är bäst på integration när det gäller våra medborgarskapslagar, när det gäller människors möjligheter till familjeåterförening, när det är en mängd sådana indikatorer. Där vi är lite sämre är att vi har ett stort gap mellan sysselsättningsnivåer i den invandrade befolkningen, alltså människor som har flyttat till Sverige, och sysselsättningsnivåer i den infödda befolkningen. Där är gapet stort, men själva sysselsättningsnivån är hög. När jag tittade senast...
Hur hög är den ungefär? Vet man inte.
Jag vågar inte citera, eftersom det här spelas in vågar jag inte säga några siffror. Men man har brukat kunna säga så att utrikesfödda kvinnor i Sverige har en högre sysselsättningsnivå än inrikesfödda italienskor. Så jag menar, vi är rätt bra på att sysselsätta människor i det här landet. Men vi har ett gap, och det beror till stor del på att människor som har kommit hit inte har kommit hit som arbetskraftsinvandrare med jobb från dag ett, utan har kommit hit av humanitära skäl och har tagit en lite längre tid att etablera sig. Det här innebär ju inte att det är bra, men det innebär inte att vi behöver tänka att vi är sämst och att det är en katastrof. Och så här. Det är det inte. Vi är rätt bra på det här. Och det andra argumentet är väl att ska man ha en integrationspolitik, så tror jag att det är samma slags integrationspolitik som funkar för ungdomar som funkar för utrikesfödda. Det handlar om bra utbildning, det handlar om bra möjligheter att få praktik, och det handlar om en hög sysselsättningsnivå i samhället. Generellt måste ha en jobbskapande politik. Och i ett läge när vi har 8% arbetslöshet och vi har ett utbildningssystem som inte fungerar särskilt väl, ja, då är det inte så konstigt att det tar lång tid även för inflyttade att etablera sig på arbetsmarknaden.
Kristoff, har du en kommentar till det här?
Ja, tack. Delmi håller på nu med ett antal studier som snart är klara i slutet av det här året och i början av nästa år, där vi tittar lite grann på effekterna av invandringen för Sveriges ekonomi. Dels vad gäller sysselsättning och tillväxt, regionala förändringar, till och med på bostadsmarknaden. Vi kan inte föregå de resultaten, men som jag nämnde inledningsvis så har vi gjort en kunskapsöversikt över 16 års försök att förbättra sysselsättningen bland utrikesfödda, och det är ju lite blandade resultat där. Det finns ju en del satsningar som har fallit väl ut och andra har varit mindre framgångsrika. Men jag kanske inte ska gå in för mycket på enskildheter där. Det som är viktigt är väl att man lyssnar på de insikter som forskare kan bidra med i politikutvecklingen och försöker också då jämföra med andra länder, som vi hörde det här MIPEX-indexet som tittar särskilt på integration. Lustigt nog så har EU varit väldigt försiktiga med integration och sagt att det här är nationell kompetens. Man har inte velat samarbeta om det särskilt mycket. Istället har man då satsat på forskning som är mindre politiskt laddat kanske. Och fördelen är ju då att man har tagit fram en massa siffror och jämförande statistik, och där ligger ju Sverige bra till. Men det är ju som Lisa säger, så det är ju formalia och lagstiftning som oftast ser väldigt bra ut. Men sen när man tittar på genomförandet och resultatet så är det ju lite sämre. Men det är ju på grund av sammansättning av den utrikesfödda befolkningen vi har, som är till övervägande del har sitt ursprung i flyktingsituationer och skyddsbehov. Och då tar det ju mycket längre tid att komma in på arbetsmarknaden.
Alexandra, du sysslar med regelverket, kan man väl säga, i huvudsak. Kommer det också i kontakt med integrationen? Finns det ett regelverk där också?
Ja, på Justitiedepartementet så jobbar vi ju just med migrationsfrågor. Men integrationsfrågorna ligger på Arbetsmarknadsdepartementet. Så att vi jobbar inte...
Ja, det är en bra idé.
Ja, nu är jag ju opolitisk tjänsteman, ja, så att jag känner att jag inte riktigt vill betygsätta detta. Vad man kan konstatera är ju att man gjorde en stor reform när det gäller integration och etableringsreformen 2010. Så det är ju inte så länge sedan man gjorde den reformen. Och dessutom har det ju varit under de här åren sedan 2010 en stor ökning av antalet asylsökande. Mm. Så det kanske möjligen skulle vara ett framtida projekt för Delmi att utvärdera den reformen.
Jag kan berätta om att i Tyskland, som ju nu står inför den här väldigt stora anstormningen av flyktingar, så har man just beslutat att den person som är chef för den tyska arbetsmarknadsmyndigheten också ska bli chef för migrationsmyndigheten. Så att i praktiken så ska de där myndigheterna ha samma ledning. Det har ifrågasatts om det är en bra idé också i Tyskland, men det är i alla fall, man vill markera så att säga att de här sakerna hör ihop nu i den här situationen. Tyskland har ju en låg arbetslöshet jämfört med Sverige, men likväl så är det klart att det här är en stor ansträngning. Joakim.
Ja, alltså det här med vad som fungerat bra och dåligt, så kan man då konstatera att fram till 90-talskrisen så hade ju den utrikesfödda befolkningen en bättre inkomstutveckling faktiskt än den Sverigefödda. Men det har att göra med att så stor del av migrationen var baserat på att man aktivt rekryterade. Och då var det ju ett samarbete mellan arbetsgivare och fack i detta. Så det var en annan typ av partnerskap. Sen så kommer det bli en annan dominering där så att säga, migrationen inte styrs av de svenska arbetsmarknadsbehoven utan just av skyddsbehov.
När var det här i början på 90-talet?
Ja, det skedde ett stort skifte där i 90-talet.
Under 70-talet hade vi ju ganska stora flyktingströmmar, chilenare, ja, och sedan assyrierna som kom i stora mängder.
Det är klart att det var lite olika som gällde för de stora grupperna, men just att man tappade väldigt mycket jobb under 90-talskrisen innebar både att de nya, väldigt många migranterna, flyktingarna som kom då, och de gamla arbetskraftsmigranterna tappade väldigt mycket på svenska arbetsmarknaden. Så det är också det att sysselsättningsnivå och efterfrågan på arbetsmarknaden i allmänhet är väldigt betydelsefullt, därför att de som ofta ser lite annorlunda ut, de hamnar ju längst bak i den här arbetsmarknadskön. Men jag vill ändå säga att det finns ju något som man kan då se lite positivt på, det är ju det som händer på utbildningssidan, där vi ändå fram till ganska nyligen har varit bra att utbilda andra generationens invandrare, eller vad man nu ska kalla dem. Och det är så att säga en framgång för att säga, utbildningssystemet. Men jag tror också man ska liksom uppmärksamma att det finns ju en spänning mellan det sätt som den svenska arbetsmarknaden har organiserat och hur då den här flyktingbefolkningen ser ut. Därför att vi har ju både sådana som är väldigt högutbildade och sådana som saknar utbildning. Och att komma in på den svenska arbetsmarknaden med väldigt höga minstalöner och vara så produktiv att man kan bära kostnaden då för enskilda arbetsgivare är ju inte alls enkelt. Nu är det inte omöjligt om man har bra arbetsmarknadsinsatser och utbildning och så vidare, men det kostar ju på. Och här har man då framhållit att länder som har väldigt låga löner har varit mer framgångsrika i detta. Men här, det är ju en väldigt komplicerad materia, därför att om man tittar på då England och Irland som brukar framhållas i de här sammanhangen, så har man ju också då språkfördelen att många som kommer dit har i alla fall rudimentära engelska språkkunskaper. Så här är många saker som man måste hålla koll på. Australien är ett annat land som brukar framhållas som väldigt framgångsrikt. Men de har ju väldigt höga minsta löner, väl i nivå med svenska lägsta löner. Men en annan hantering och mycket restriktivare flyktingpolitik. Så att det är lite där att jag tror man får vara medveten om de dilemmor som finns här på den svenska arbetsmarknaden och vara öppen för att pröva nya sätt att försöka minska de här spänningarna.
Okej, tack så mycket. Nu ska vi ha frågor, och som jag sa tidigare så är jag väldigt tacksam för, och alla är tacksamma om ni inskränker er till korta frågor. Tala gärna om vad ni heter, och jag ska försöka se de som viftar. Jag garanterar inte att turordningen blir absolut perfekt. Du har viftat redan, varsågod.
Tack. Andres Parts heter jag, arbetar för lokalt utvecklingssamarbete, knyter Sverige med ett antal andra länder ute i världen. Jag tyckte det var väldigt bra att framhålla från Carl att en tysk initiativ att sammanföra arbetsmarknad och migration, och varför inte också då utvecklingssamarbete, alltså det som i vardags kallas för bistånd. Jan och Karlsson hade den portföljen med migration och bistånd under en period, och det gjorde att man fick hela sammanhangen globalt. Kan den ministern i sådana fall ha 3 GD, alltså generaldirektörer? Och hur kommer det se ut i verkligheten utanför ambassaderna om vi går vidare till en asylmöjlighet den vägen?
Okej, ni kan väl skriva upp lite där så att vi kan ta flera frågor på en gång.
Ja. Jag heter Hammurabi Barasmer och har mina rötter, assyrier, och har mina rötter i både Syrien och Turkiet. Jag har en släkting som har nyligen lämnat ett område som är mindre säker, i alla fall långt ifrån krig. Men de har blivit påverkade av signalerna från Tyskland och Sverige och sålt sitt hem och befinner sig nu i Turkiet. Vad händer med dem om de inte lyckas komma till Europa? Sen en andra fråga. Vet ni om det att det finns syriska ID-handlingar finns på VIFT, alltså säljs för hundratals tusen kronor i området och även i Europa, till och med i Sverige. Tack.
Okej, tack för det.
Sen får någon kvinnlig del i publiken harkla sig lite här, ta ordet.
Ja, jag heter Peter Kjellman. Jag har två frågor. När man såg de här bilden här på det här flyktinglägret i Jordanien med dessa tiotusentals människor som bor långliga tider över erbarmliga förhållanden. Och då undrar jag lite grann över, vad är det egentligen för människor som klarar av att ta sig hit? Och jag föreställer mig att det är människor som har trots allt en något hyggligare ekonomi än de andra och som kanske har lite bättre utbildning än de andra. Och då är min fråga, har ni någon statistik på det här? Vad är det för typ av människor som ger sig iväg på det här sättet? Och den andra frågan jag har, det är då om asyl. Gäller det inom Europa? Dessa stackars romer som sitter på våra gator, de har väl så eländigt där hemma, så kan inte de få asyl i Sverige?
Det var mina frågor. Ja, varsågoda. Vem vill börja?
Ja, bara till Anders. Jag har inte någon stor tro på att bara för att man sammanför saker igen och samma myndighet att allting ska fungera per automatik. Det har man sett många exempel på också på andra områden att det inte alltid blir så, det är liksom inte några organisatoriska frågor det alltid behöver handla om, utan det handlar mer om arbetsmarknadens grundläggande funktionssätt, va? Och då tror jag att det är klart att de myndigheterna behöver samarbeta, men jag tror inte det blir sån här automatisk att det fungerar bättre per automatik. Sen kom ju Delmi med en studie här kring Syrien längre fram, och det är väl illustration då på att man försöker underlätta och göra behandling mer human, men då kan det plötsligt vara då väldigt värdefullt att vara från Syrien när man kommer som asylsökande. Och det kan ju då leda till massa oönskade konsekvenser, att det blir den här handeln med identitetshandlingar, eller för den delen att man utsätter sig för onödiga risker då på Medelhavet. Men det minskar ju då inte behovet av andra instrument eller andra sätt att kunna ta sig till Europa. Men det är väl också ett område där det kanske inte är så lätt för Sverige att hantera det här på egen hand, men där det i alla fall finns en möjlighet att europeiskt samarbete skulle kunna vara en realistisk väg framåt.
Skulle svara på den här frågan kring vilka är det som kan ta sig hit, och du har helt rätt i det att du ställer frågan, du anar själv svaret. Det är ju människor som har mer resurser som har möjlighet att migrera. Det är väldigt kostsamt att migrera. Det som är så tragiskt med de människor som kommer hit från Syrien just nu är att de ofta tillhör den syriska medelklassen, och de har investerat kanske 100 000, kanske 200 000 bara i själva migrationen. Antingen har de sålt allt de har, eller så har de lånat av släktingar här i Sverige. Och det här är ju resurser som annars hade kunnat investeras i integrationen i Sverige. Det här hade kunnat vara grundplåten till ett nytt företag. Det här hade kunnat vara grundplåten till en lägenhet. Det här hade kunnat vara möjlighet att leva ett lite lägre liv här. Som nu istället går till att finansiera smugglarbranschen. som tvingar oss att bygga ännu högre murar, investera ännu mera pengar i det här militärindustriella komplexet som levererar taggtråden och bevakning och patrullbåtarna. Så att det är också ett argument för att även om det skulle vara kostsamt kanske att utarbeta ett gemensamt europeiskt asylvisumsystem, så är det lätt att räkna hem de kostnaderna. Och precis den frågan som du ställer, Andreas, hur skulle det se ut utanför ambassaden, är en sån fråga som man måste besvara. Jag kan tänka mig att man skulle kunna använda sig av den moderna tekniken och ta emot ansökningar digitalt. Man kan ju till och med göra intervjuer via Skype. Man kan ha ett system där det inte är ambassad. Handläggarna, en gammal kollega från ambassaden i Wien, sitter här i publiken och vet hur mycket jobb det är med att handlägga migrationsärenden på en ambassad, men de kanske skulle kunna handläggas i Sverige och så att säga ansökningar göras elektroniskt. Men allt det där skulle man behöva titta på, men det är rätt akut att göra det också, tror jag.
Ja, Kristoff.
Ja, tack. Jag ville också kommentera den här frågan om vilka är det egentligen som kan ta sig så här långt förbi alla hinder och dödsfara, och det är ju naturligtvis de som är mer resursstarka, och det finns en del studier som tittar på det här, man kallar det för självselektion, att det finns liksom mer entreprenörskap och mer riskbenägenhet och personer som är liksom starka själsligt, kan man säga, också som ger sig ut för att satsa kanske på sina barn och en ny generation. Men om man ser på det i dess helhet, så är det naturligtvis orättvist på många sätt. Det är ju inte de allra fattigaste som kanske har ett större behov och som är mer oskyddade i många fall som lyckas fly, utan det är de som har mer resurser. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att tänka på UNHCR, FNs flyktingkommissariat, och deras mandat, att de har ju det som en av tre huvudlösningar på flyktingsituationen, det är vidarebosättning. Och att det behövs ju en mycket kraftig uppgradering av deras verksamhet. Vi kan bara ge några siffror på det, att förra året så vidarebosattes endast 73 000 flyktingar. Och det är ju jämfört då med 60 miljoner som är i skyddsbehov. Och 14,5 miljoner flyktingar i olika läger som UNHCR har haft mandat kring. För än 1% av dem har vidarebosatts. Och det är ett väldigt litet antal länder som vidarebosätter. Och däribland USA. Nu har de också sagt att de ska öka antalet som de tar in från Syrien. Men det är ju väldigt modest i sammanhanget. De tar in 70 000 nu. Nästa år blir det 85 000 och året är på 100 000. Och det är ju en ganska liten droppe i havet. Utan här krävs det ju då globalt samarbete kring UNHCRs mandat som en grundförutsättning. Och i samarbete med länder i närområdet också. Och att hitta dels utifrån en långsiktig effektiv strategi på att hantera konflikten för tillfället, men också dess efterverkningar. För det har vi ju sett också på Balkan, att även om ett krig slutar så fortsätter flyktingar att söka sig därifrån eftersom möjligheterna har förstörts. Så det är ju väldigt viktigt att man har detta i åtanke. Jag har en punkt till, men jag kanske kan återkomma.
Ja, det är någon, Alexandra kanske kan svara på den här frågan om romerna.
Ja, det kan jag absolut göra. Jo, i Sverige så gäller liksom skyddsreglerna för alla. Så att det kan vara även EU-medborgare. Däremot, om man tittar på EU-regelsystemet, så gäller de reglerna bara för tredjelandsmedborgare. Så att skyddsgrundsdirektivets bestämmelser om vilka som har rätt till skydd gäller inte EU-medborgare. Men den svenska lagen och även Genèvekonventionen gäller ju för alla
människor. Så de kan tillämpas på romerna då? Okej. Okay. Men ni nämnde inte det, för det kanske inte finns någon statistik på det överhuvudtaget med arbetskraftsinvandring från EU-länder. Det är dolt, eller kan ni säga någonting om det? Eller finns några uppgifter om det? Ni tittar på varandra. Är det någon som kan kort besvara den frågan?
Jag tycker vi har nämnt så mycket siffror redan.
Ja, men idag.
De finns på Delmis hemsida.
Jaha, så där ja. All right. Vi får nöja oss med det svaret. Jaha, hade du ytterligare någonting du vill säga, Kristoffer?
Ja, nej, alltså vad gäller de långsiktiga lösningarna så har vi ett toppmöte framför oss i november på Malta mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen. Och där kommer man också ta upp frågan hur kan vi hantera den här flyktingsituationen, och också med tanke på att det är så många konflikter i Afrika som genererar flyktingar. Så många stannar ju lokalt i grannländerna, men det är också en del av de som söker sig till Europa. Och EU-kommissionen har redan öronmärkt 1,8 miljarder euro för att satsa på långsiktigt samarbete med afrikanska partnerländer och bygga upp samförstånd kring olika överenskommelser och avtal och försöka hantera det här långsiktigt. Men de pengarna kommer naturligtvis inte att räcka, utan man måste ju tänka då på Afrikas möjligheter. Det har ju hänt väldigt mycket där den senaste decenniet, och det finns mycket tillväxt, olika tillväxtcentra. Sydafrika och Nigeria har haft kraftig tillväxt och investeringar. Och där finns ju en möjlighet att inte bara Kina investerar i Afrika, utan även att EU börjar fundera på dels de demografiska trenderna och det ökande gapet mellan Afrikas ekonomi och Europa. Så att i förlängningen är det ju det som man måste komma till rätta med, att skillnaderna minskar. När vi inte har stora ekonomiska gap så är det ju relativt liten rörlighet inom EU till exempel. Det är bara 2% av arbetskraften som flyttar på sig och tar jobb i andra EU-länder.
Mm. Okej, okay. Vi har tid ytterligare för några frågor.
Lisa, kvinna från Röda Korset, Hallstedt. Vad fint att ni tog upp lagliga vägar också som en viktig del att lösa. Där har ju regeringen, den har ju tagit upp behovet av lagliga vägar i såväl förra som detta årets regeringsförklaring eller deklaration. Och varit väldigt tydlig vad man tycker vad det gäller vidarebosättning och kvotflyktingar. Men inte andra vägar tycker jag. Regeringen har ju själv inför förra RIF-rådet tagit upp just humanitära visum som en möjlighet. Och bett kommissionen att utreda. Men varför kan inte regeringen förklara lite mer i detalj hur ser man framför sig humanitära visum? Det är ju en komplex fråga som behöver lösas. Men jag efterfrågar regeringens förslag på hur.
Tack för det. Ytterligare några som inte har haft chansen där. Ja, du.
Hej Jonathan. Inte så jätteviktig fråga, men transportörsansvaret, har det någonsin använts? Har man bett flygbolag att betala?
Ja, tack. Ja. Då kör vi vidare och avslutar. Transportörsansvaret, jag uppfattade frågan också så att du kunde, vad händer om man avskaffar det?
Ja, transportörsansvar, det tillämpas. Och vad händer om man avskaffar det? Ja, det skulle ju göra att fler personer helt enkelt kunde flyga reguljärt till EU.
Ja, och?
Och fler personer skulle söka asyl i EU.
Absolut. Men är det säkert att det skulle bli så många fler än vad det är nu?
Det utgår jag ifrån. Det skulle bli många fler. Det handlar om är ju att man nu har skjutit upp prövning om huruvida man har rätt att resa in i EU till incheckningsdisken på flygplatserna eller till när man bordar båten. Och det är ju inte nödvändigt att göra så. Man kan ju tänka sig att den här kontrollen av huruvida en utlänning har rätt att resa in sker på plats i hamnen i Sverige, vid tågstationen i Sverige eller vid passkontrollen på Arlanda. Däremot så ligger ju transportörsansvaret också det här med att man ska kolla lägg. Alltså att man ska fastställa identiteten på de personer som finns ombord. Och det finns ju många logiska skäl till det. Vi kan inte ha en ordning där flygplan landar på svensk mark och man har ingen aning om vem som sitter på planet. Så att det, någon form av transportörsansvar måste man ha i betydelsen. Man måste ha ett ansvar för att se till att personerna ombord har lägg. Däremot kan man tänka sig att man skulle kunna mildra ansvaret för att man får betala böter om det visar sig att personen som man har transporterat inte får asyl. Man skulle kunna tänka sig till exempel att om personen i fråga kan göra troligt att den kan beviljas asyl, så kan transportören så att säga transportera utan att drabbas av böter. Så att man kan öppna upp för transportörer att ha en lite mildare bedömning av dem som i och för sig har pass men inte har ett inresetillstånd. Men det är en komplicerad fråga. Jag tror att asylvisum kanske är det sätt som är mest framkomligt.
Och vad har regeringen då sagt apropå den frågan? Det var ju en fråga, vad vill regeringen just om det här?
Jag säger som när man pratar i Sveriges Radio, vi har ju ingen representant för regeringen här, så att de får svara på det. Jag hoppas att de jobbar för
ingen kan svara på den frågan. Nej. Men så brukar det vara. Ytterligare?
Jag kan ge en kommentar kring frågan om lagliga vägar till EU. För cirka 15 år sedan så fanns det en debatt kring begreppet migrationstryck bland forskare. Och det är ett intressant begrepp och frågan är hur pass användbart det är. För det ligger lite i sakens natur att ju svårare det är att ta sig över en viss gräns, desto högre är trycket egentligen. Om man då inte skulle ha lika strikta gränskontroller, då är frågan, vad händer då? Och i viss mån så skulle folk skjuta upp sitt beslut kanske att ta sig över gränsen. Man kanske skulle använda mer tid för att hitta alternativa lagliga vägar. Nu har ju Sverige infört lagliga vägar kan man säga genom arbetskraftsinvandringsreformen 2008. Och det är förvånansvärt få egentligen som har använt sig av den här möjligheten. Det finns arbetskraftsbrist i flera branscher och ansvariga myndigheter genomförde en utvärdering för några år sedan. Och de konstaterade att det är ganska många små och medelstora företag som trots att de anmäler att de har arbetskraftsbrist inte rekryterar från länder utanför EU. Och då är frågan varför. I viss mån så kanske de inte känner till regelverket. I viss mån så är de försiktiga eftersom riskerna är kanske för stora. Joakim nämnde någonting i stil med det också. Att för att se till att man får en bra arbetskraft från andra sidan jordklotet så innebär det ju vissa risker. Och man kanske inte är beredd att ta det. Så det är en möjlighet är ju att föra samman parterna. Om man pratar om matchning. Att man ser till att potentiella arbetssökande, arbetsgivare för samman. Och det är ju detta också som man gör i såna här internationellt samarbete mellan olika afrikanska länder och EU-länder. Det har prövats i viss mån, till exempel mellan Marocko och Spanien. Och där har man haft ganska goda erfarenheter. Ett annat exempel är då i USA på 60-70-talet. Hade man ett system där man hade väldigt begränsad kontroll vid gränserna. Och detta medförde att många kom och arbetade i USA, men när de var klara med sitt arbete så åkte de hem. Och det var ju cirkulär mobilitet, rörlighet fram och tillbaka mellan gränserna. När man sen byggde stora gränser, höga murar, så var det många som bestämde sig för att stanna permanent. Eftersom de inte ville ta risken att återvända till Mexiko och sen inte kunna komma tillbaka till USA. Så det finns ju då både för- och nackdelar med liksom lagliga vägar och systemet som vi har nu. Men det man kan säga är väl att EU-länderna diskuterar nu möjligheter till lagliga vägar. Men det måste ju vara ett kollektivt beslut så att det ska fungera i praktiken tror jag.
Joakim, har du någonting avslutningsvis?
Nej, jag ser fram emot att vi fortsätter att diskutera det här och att vi får mer fakta på vägen. Och dessutom att politikerna förmår fatta beslut utan att de behöver hänvisa till Delmi-studier, som till exempel imorgon.
Ja, och vi är naturligtvis väldigt tacksamma för att ni har kommit hit och vill tacka er varmt för detta. Jag vill bara säga en liten reflektion kring den katastrofala situation som har uppstått i Europa nu med stora flyktingströmmar. Det finns ett anglosaxiskt uttryck som heter The chicken are coming home to roast. Och ja, egentligen betyder det ungefär hut går hem eller någonting sånt. Alltså, man har gjort någonting någon gång och så plötsligt så kommer följderna av det tillbaka på en själv. Ungefär så. Och då kan man verkligen säga att det som utspelas i hela den här regionen och som är orsaken till flyktingströmmarna i hög grad har med gammal europeisk kolonialpolitik att göra. Det är liksom själva grunden för många av de konflikter som vi ser idag. Och till det lagras ovanpå detta USAs invasion i Irak. Alltså det finns väldigt mycket av det här som är, det är interna motsättningar självklart, men man kan inte komma ifrån det enorma ansvar som USA och Europa har för den situation som faktiskt råder här. Även om man inte kan påstå att just dagens politiker har det ansvaret, så är det likväl ett ansvar som finns där. Och naturligtvis också självklart Frankrike, Algeriet, hela den situationen och varför man nu har ett sån spänd situation i den regionen. Så att det finns en dimension i det här. Det vill man naturligtvis inte tala om på EU-nivå. Det har jag stor förståelse för. Men det är ändå någonting som man kan komma ihåg när man betraktar den här situationen. Att det finns ett gammalt ansvar för varför det har uppstått. Och med detta så vill jag tacka er för att ni kom hit. Och vi ger den här en stor applåd.
Och eftersom det här är arrangerat tillsammans med Arena Idé som är en del av Arena-gruppen som också innehåller ett bokförlag. Vi har den här hösten gett ut en kritikerrosad, verkligen välförtjänt kritikerrosad bok av Duraid al-Khamisli som var en av båtflyktingarna från Irak som kom till östra Gotland 16 december 1994 som åttaåring. Så paddlade han i land från en sjunkande fiskebåt utanför kusten. Och det här är hans berättelse. Den får ni som lite läsning när ni tröttnar på att läsa siffror. Jag hoppas att flera av er hittar fram till den här fantastiska lilla boken. Tack så mycket.